Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej Malin!
Hej Jonas!
Och hej alla ni som lyssnar. Det här är avsnitt 9 av Får vi lov?
Vi är ju en podd om andra poddar.
Jajamän.
För er info så samarbetar vi med Acast.
Stolta partners.
Ja, så har du inte laddat hem appen så gör det illa kvickt.
Okej, idag är det dags för en riktig kraftmätning.
Ja.
Det är alltså Får vi lov möter The Power Meeting Podcast.
Yeah. Åh gud vad tönt det låter. Anyway, moving on.
Det är lugnt. Vad vet vi om den, eller vad ska vi berätta för lyssnarna om den?
Till att börja med har jag gjort en iakttagelse på namnet.
Ja.
Det här är ju en podcast som heter, likt det du sa, The Power Meeting Podcast. Tre män som på ett coolt sätt tar sig an olika livsfrågor.
Ja.
Vi heter Får vi lov? Känner du lite grann att de är väldigt glasklara i sin så här, The Power Meeting Podcast? Och vi säger, får vi lov?
Ja, verkligen.
Och det tycker jag var gulligt.
Men det tycker jag också speglas väldigt tydligt i karaktärerna i respektive podd. Där de känns så jävla självklara i sina egna kroppar och i sina egna så här, utrymmen och
åsikter och
väldigt självklara och liksom trygga i det, medan vi kanske inte i mångt och mycket, det är vi väl inte, men ibland kanske lite mer så här trevande och försiktiga.
Ja, det tror jag.
Men bara för att introducera er lyssnare till vilka som gör den här podden, så är det som sagt, det är tre snubbar, och den första är Amat Levin. Han var ju tidigare chefredaktör för Nöjesguiden, vilket väl kanske typ ett så här lite Stockholmsfenomen.
Ja, jag vet inte om alla ni där ute känner till, ni kan ju uppenbarligen inte svara nu, men känner ni till Nöjesguiden?
Ja, svara.
Svara nu.
Nej, men han var chefredaktör där till för inte allt för länge sedan, och nu jobbar han som PR-strateg på Forsman & Bodenfors, som är en reklambyrå.
Precis, jag vill bara betona då för er som inte vet kanske, det sitter kanske någon där ute, typ mina föräldrar. Nöjesguiden finns både på nätet och i pappersformat, en gratistidning. De skriver mycket om populärkultur, politik, musik, så.
What's hot and what's not.
Exactly.
Sen har vi person nummer två i den här trojkan är Jonathan Rollins, som är komiker och poddare och bloggare och expat-amerikan.
Ja.
Ja, jag tror jag stannar där när det gäller honom.
Jag har ingenting mer på honom.
Nej, inte jag heller. Det var därför jag valde att stanna där.
Sa du komiker?
Ja, det gjorde jag.
Ja, bra.
Och sist, och höll jag på att säga minst, men det menar jag inte på något annat sätt än att jag kunde inte hitta någon information om honom. Peter Smith, person nummer tre.
Vem är du,
exakt,
Peter?
Du får gärna höra av dig, för att det går fasiken inte att hitta mycket om dig på www.
Det enda vi vet är att du bor i Farsta.
Ja, alltså jag googlade loss och hittade, de hade tydligen gjort någon live-podd på Kulturhuset, tror jag, eller något sånt. Och då stod det liksom Amat Levin, inom parentes Nöjesguiden, Jonathan Rollins, inom parentes amerikansk bloggare, och sen Peter Smith, Farsta. Okej. Okay.
Det gör honom väldigt intressant i och för sig.
Ja, faktiskt.
Skulle vilja veta mer.
Lite som en gåta, ett enigma.
Exakt. Och det här avsnittet i fråga heter Självbild och kroppsnojor och är avsnitt 100, del 2 ska sägas. Det finns en del 1 och en del 2.
Ja.
Och det finns totalt 103 avsnitt nu.
Okej, det här var jäkligt färskt då.
Ja.
Mm. Men du, vad tror du? Let's strip it down. För det absolut första de började prata om i podden var egentligen sen när och hur de blev medvetna om typ kroppsideal.
Ja.
Och då tror jag, någon av dem, jag kommer inte ihåg exakt vem, men det var någon som nämnde underklädesförpackningar, så här boxershorts förpackningar som ofta hade liksom en man avbildad på paketet med helt sinnessjuka magmuskler.
Typ David Beckham.
Ja, men typ, ja. Typ han. Mm. Och att det var liksom det som fick dem att, eller någon av dem, att börja uppmärksamma det här med kroppsideal överhuvudtaget, att det var det första mötet.
Mm.
Och där gjorde jag en liten tankekoppling, för mig var det typ det, fast så här Ellos-katalogen.
Ja, Ellos? Där, inte det tjejer?
Ja, men jag tror att det är både och.
Ja, okej. Okay.
Jag tror att så här, mammor på 80- och 90-talet beställde kalsonger även åt sina män.
Det, ja, jag hör dig.
De behövde inkludera även det sortimentet. Men det var liksom, det var det första som slog mig, att det var nog min motsvarighet till boxer, shorts, förpackningar. För jag tror inte ens vi hade sådana i Kalix.
Nej, och det här jag kommer att tänka på nu, för jag vill också svara med mitt första möte med den manliga modellen, så att säga. För det ska ni veta, er lyssnare, ni lyssnare, att fokus idag kommer ligga på mannen.
Mm.
Kvinnans kropp och inte kropp, va? Ja, den har det fokuserats på alldeles för mycket genom tiderna. Så den, henne släpper vi. Vi släpper alltså mig, mitt kön lite grann.
Och där får jag väl säga, bara för att adressera det väldigt tydligt, att vi har haft en dialog om huruvida du skulle prata om det här med självbild och kroppsnojor utifrån din roll som kvinna.
Mm.
Men att du landade i att vi ska välja det här.
Ja, men jag känner att vi behöver inte, som sagt, reproducera hela den dialogen, diskursen. Nej, men alltså, det har pratats så mycket om kvinnors kroppar. Och det är ju ett pågående ämne. Jag orkar inte. Jag kände bara, jag blev matt bara av tanken på det. Mm. Så nu ska vi foka på männen istället. Ja. Det känns bra. Men som för att svara på min egen, hur jag började den här meningen. Jag vet inte vad min första kontakt var.
Men har du någon spaning?
Vadå? När jag själv...
Ja, men bara så här, det finns inget... Jag förstår att det kanske inte finns något så här... Just den där bilden av den manliga kroppen var det som sådde fröet, eller på sig, eller det som uppmärksammade mig på...
Nej, alltså jag har i och för sig bröder.
Mm.
Men jag kan inte minna... Det kanske skulle vara någon kalsongpaket, typ den stilen faktiskt.
Mm.
Det fanns inga riktiga magasin så där som var... Det var ju senare upp i åldern, typ så här Café och Slits och sånt.
Ja, just det. Men det känns ju som att jag då som man, så tänker jag att man var ju ändå ganska skonad från kroppsideal, så här, mäns kroppsideal under uppväxten.
Ja, det var inte alls den typen av, alltså kvinnan har ju synts i reklam och så vidare i alla tider, men männen har varit ganska skonade från att behöva ta av sig på överkroppen.
Men för jag tänker, vad var det för snubbar när man växte upp? De pratade ju i podden om så här, tidigare skönhetsideal, som till exempel Pamela Anderson och sådär.
Ja.
Om man tänker den generationen...
Ja, då vet jag.
Vet du?
Marcus Schenkenberg.
Ja, såklart.
Han var ju väldigt snygg.
Mm, Absens jävla
gudfader.
Ja.
Ja, han var... Var du kär i honom?
Nej, inte vad jag kan komma ihåg.
Nej. Jag var nog lite förtjust.
Jag tror att jag försökte vara kär i Pamela Anderson då.
Mm.
Alltså gjorde mitt yttersta.
Ja.
Gå igång på det här nu, för helvete.
Och jag försökte tycka hon var ett ideal. Jag tyckte nog, jag förstod tidigt att jag kommer aldrig kunna se ut som henne. Nej. Jag menar, jag är brunett.
Exakt.
Ja.
Det är helt omöjligt.
Det går inte.
Men det jag kom att tänka på när de började prata om det här med... kroppsideal, och jag tror att Jonathan nämnde också så här body positivity.
Mm.
Det fick mig då att tänka på kroppsaktivism, och där finns det ju ganska många förkämpar för det bara i Sverige idag.
Mm.
Men typ inga män vad jag vet.
Bara en som jag vet.
Jaha.
Och heter han Jacke Jakob kanske? Jag tror han heter Jakob. Han finns på Instagram. Okay. Han jobbar på Unionen och har ofta så här, vad heter det, unicorns på sina tröjor.
Mm-hmm.
Tillsammans med Karin Kajan som är en framträdande kroppsaktivist på Instagram. Mm, de är ett par.
Tack för utbildningen.
Ja.
Då får jag kolla upp på honom.
Mm.
Men det känns som att han är ganska ensam i det facket.
Jo, vars.
Mm. Vad han för vad han för ingång?
Anybody there? Nej, du är helt fel.
Men jag tänkte bara på vad han för vinkel eller ingång till ämnet, i och med att jag inte vet vem han är.
Nej, men han är en man ju. Alltså jag kan inte säga att han är stor eller liksom, men han har väl kanske inte den normativa kroppen då.
Mm.
Tillsammans med sin fruga tar de här ämnena och vill verkligen. Men han är otroligt ödmjuk också för att han förstår att jag är ju också man och privilegierad i övrigt. Så att han tar sig an frågorna på ett väldigt behagligt sätt.
Mm.
Och ja, men jäkligt positiv person. Väldigt bra att han finns.
Mm. Jag ska kolla på honom.
Mm.
Men för grejen var att det jag reflekterade mycket över också genom hela det här samtalet, för att jag måste säga att de höll ju sig, Amat och Jonathan och Peter, de höll sig väldigt till ämnet under hela den här podden.
Ja.
Alltså det handlade väldigt fokuserat om kroppsideal, nojor och så här, självbild och sådana frågor.
Ja.
Men det jag tänkte på, jag vet inte om du reflekterade över det, men det var att det kändes som att de inte riktigt vågade vara helt så här sårbara i diskussionerna. Alltså det känns som att de typ skrattade bort det lite.
Jo, vars. Alltså, och det här var faktiskt lite frustrerande utifrån det du säger. Jag satt liksom och väntade på så här, men kan inte bara liksom problematisera det ni själv säger?
Mm.
För det var ganska mycket åsikter och de tuggade på det, men det fanns liksom inget ut, liksom, de zoomade aldrig ut och tittade på sig själva lite grann utifrån, för det saknade jag.
Ja.
En analys av varför tycker jag som jag tycker, det vill jag veta hur de ser på.
Verkligen, och någonting jag tänkte på var att Amat pratade ju ganska länge om under ett par år av sin uppväxt och han var lite så här chubby kid.
Mm.
Och det jag kände var så här, de andra två bara skrattade. Och jag menar, det är väl klart att man måste kunna göra det lite så här med tongue in cheek och skratta åt att man var lite knubbig som barn och gillade kakor typ. Det är ju inget, det i sig är inget konstigt, men det kändes som att ingen riktigt vågade så här, slappna av i diskussionen och verkligen ta det för vad det var. Och att det var någonting som ju uppenbarligen hade varit jävligt känsligt för honom.
Jag vet, och det var ju något parti där, jag tror att det var, jag vet inte om det var Amat som sa det här med att man badar med t-shirt på.
Mm.
Och det blev som hysterisk stämning.
Mm.
Att de skrattade så mycket så blev så här, och då tror jag han vände tillbaks där lite senare och bara, men som när jag sa det här med t-shirten, att nu skrattade ju ni, men jag menar ju allvar i att, så här tyckte Amat, om jag ska vara helt frank, han bar ju hela det här poddavsnittet.
Ja, faktiskt.
För mig i alla fall.
Mm. Nej, men det kändes lite som att jag hade velat att de bara skulle våga inte skratta, för vad hade hänt då? Alltså det känns som att skrattet blev i sig en sån här comic relief-grej.
Mm.
Att de behövde hålla igång skrattet för att det inte skulle bli för allvarligt. För att det här redan var ett lite så här känslosamt ämne.
Ja, det är min också upplevelse.
Mm.
I 100%. Jag fick lite så här omklädningsrumsvibbar. Nu har jag aldrig varit i ett manligt omklädningsrum. För jag var ju tjej när jag växte upp. Det är jag nu också, men ja. Nej, men du vet, jag har inte hört det tugget på nära håll. Men jag har ju förstått att det kan vara väldigt hård jargong och du vet det här.
Ja, men grejen är att jag höll på att säga delar ju din upplevelse, för jag har aldrig haft någon sån där omklädningsrums närvaro utöver gympan.
Nej.
Och där var det ganska, där var det rätt slätstruket.
Var det?
Ja.
Inga kissbomber och handdukar som snärtar mot.
Nej, det känns mer som så här idrotts, alltså när man tränar någon så här lagidrott.
Mm.
Det känns som att det är mer där sånt händer. På gympan var det mer liksom tassa in i duschen.
Ja.
Och typ
sen, göra sitt. Och
ja, ja, verkligen. Göra sin pissbomb och sen gå ut. Helt för sig själv. Liksom inte blanda in någon annan.
Gud, vad sjuk bild. Ja, jag får så konstig visual på det här. Men grabbarna, nu ska vi se, jag måste bara återgå, vända tillbaka lite grann in i podden.
Mm.
Och en kommentar på det här med att vända tillbaka in i podden. Det gjorde vi inte så mycket i förra avsnittet.
Nej, bra att du tar upp det.
Tack.
För vi sa ju i förra avsnittet som handlade om Den friska vargen, Viktor Frisks och Ida Vargs podd. Den skulle ju handla om lycka, och både du och jag kände väl, den handlade inte så mycket om det.
Nej.
Så vi tog faktiskt det medvetna beslutet att tassa ganska långt ifrån podden.
Ja, för vi ville prata om lycka.
Exakt,
ja.
På vårt sätt.
Precis.
Och vet ni vad? Det är vi som fucking bestämmer.
I know. I love it.
Ja, det är fint.
Nej, men, och det, när man går tillbaka lite grann här i backloggen, så har vi ju haft ett dödenavsnitt och det här lyckoavsnittet. Det kändes som att vi verkligen var personliga på något sätt. Alltså det handlade om oss.
Ja.
Det känns ju rimligt, för det är ju vår podd. Så att, ja.
Ja, jag menar, någonstans så tog vi ändå avstamp i någonting de hade för avsikt att prata om i alla fall. Så att det var, ja, så här, ja, det blev ju bra. Det blev ju skitbra ändå.
Det är ett jättebra avsnitt.
Mm. Lyssna.
Om jag lyssnade på det 5 gånger.
Har du?
Ja.
Shit. Hoppas att alla andra också har gjort.
Ja.
Because that minst brings home the bacon.
Ja. Nej, men tillbaka till grabbarna då.
Mm.
Eller snarare så här, tillbaka till grabbarna och en ej namngiven tjej.
Alltså, vet du hur länge jag försökte höra nummer 1 vad hon hette? För att det sades vid något tillfälle.
Lyckades, på slutet, va, tror jag.
Ja, ja, lyckades inte snappa upp vad det var.
Inte jag heller.
Hon presenterades inte, men jag tänker så här. Kan det vara så att hon är liksom känd för deras liksom core audience, att hon har varit med tidigare?
Så kan det ha varit, faktiskt. För de sa någonting på slutet, var så här, ja, men det är alltid kul när du kommer förbi.
Ja, vem du
person
nu än är.
Mm. Men det blev lite, och det här är ingen kritik, eller det kanske kan få vara. Det är lugnt, jag får säga vad jag vill. Mm. Det är yttrandefrihet. Nej, men jag kunde känna lite så här, det blev lite stereotyp macho kultur eftersom grabbarna tog plats, och det är ju deras podd, så det är helt i sin ordning. Men vid någon tidpunkt skulle den här tjejen försöka säga någonting, så hon har liksom hoppar fram till micken och så blir det lite klumpigt och jag vet inte. Och när hon väl ska ta ordet så, ja, hon lyckas inte få till det riktigt. Då börjar de asgarva åt henne och bara säga tack för ditt inspel. Och då kände jag så här, men nej, det här var inget, det uppskattade inte jag.
Nej, fast jag måste säga att jag fattade inte ens vad hon gjorde i studion, med tanke på att hon inte ens hade en egen mick.
Nej, jag vet.
Så varför var hon där om hon inte förväntades delta i samtalet? För det kändes som att hon typ hjälpte till att hålla ordning i studion och ge dem,
ja,
något att dricka. Alltså, förstår du? Jag vet inte vad hon gjorde.
Vem är du? Berätta vad du gjorde. Vad var, ja, din funktion?
Jag vill också veta. Jag vill tro att hennes namn börjar och slutar på A.
Okej, okay, ja.
Så att, träd fram ur mörkret.
Ja.
Snälla du.
Please. Okej. Okay. Grabbarna, grus. Vad pratades det mer om? Låt oss tänka till.
Alltså, de pratade ju väldigt mycket om det här med att antingen vara för tunn eller för stor. Att det är egentligen det som det manliga idealet handlar egentligen om att uppnå. Det känns som att det finns liksom en unison bild som alla försöker nå, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Det finns inte så många manliga kroppsideal.
Nej. Och det är intressant, jag googlade lite grann,
mm,
no shit. Det här som är så roligt med den här podden, man får göra så mycket research, mm, det är väldigt kul. Och då är en kvinna som heter Marie Nordberg, som är docent i genusvetenskap och är maskulinitetsforskare vid Karlstad universitet. Och hon har då sett att det som är trendigt då, eller det som är inne för att vara man, va? Kan man säga så? Konstigt svenska. Det som är inne för män idag, mm, kroppsmässigt, är att ha en vältränad kropp med framträdande muskler. Kroppen ska osa friskhet och sundhet snarare än att vara en kroppsbyggare. Och det här är en följd, den här trenden är en följd av hälsovågen på 90-talet.
Okej, okay. Vad betyder det? Alltså, är det att vi idag har är det manliga idealet idag lite mindre liksom hetsigt, höll jag på att säga. Det är inte lika...
Ja, för jag tänker så här, en kroppsbyggare, det är väl en sån här lite Belgian blue...
Ja.
Bär på ett kylskåp.
Men har det någonsin varit ett ideal? Ja, det kanske det har.
Jag vet inte, fitness, när fitness kom, kan, mm, jag tänka mig att det är så här, liksom en tribal på i nacken och...
Mm.
Men så stod det också att så här då, i takt... Nu blir det kanske lite så här akademiskt, och I don't know, jag försöker, vi får se.
Mm.
I takt med en ökad individualisering, det vet vi ju, att det är individsamhälle, och i ett marknadskapitalistiskt samhälle har kroppen blivit en större del av marknadsföringen av självet.
Mm.
Och så gjorde jag en liten pil, Instagram.
Mm.
Liksom, alltså att kroppen har verkligen blivit ett sätt att, Ja, våra kroppar är ju verkligen utsatta för exponering dagligen.
Ja.
Vi lägger ut själva också.
Jag tänkte säga att vi utsätter ju våra kroppar för exponering på många olika sätt.
Ja. Och, men där tycker jag, och det vet du kanske bättre än jag, men där känns det som att heteromannen inte har samma möjligheter att exponera sin tränade kropp som gaymän.
Ja, det där, alltså det här är så jäkla intressant. Jag satt och funderade på det här ur alla, höll jag på att säga, tänkbara vinklar. Och anledningen till att jag ens började fundera på det var att jag tror att det var Jonathan som sa i den här podden att han spenderar ganska mycket tid med att titta i den här Explorer-feeden på Instagram. Det vill säga det här lilla förstoringsglaset där man kan liksom scrolla och hitta saker som man inte redan följer. Och då berättade han att han blir matad med liksom en jävla massa perfekta kloner. Mm. I hans fall då massa så här superfitta tjejer i Calvin Klein underkläder som posar på samma sätt och typ ser likadana ut.
Mm.
Och jag har ju tänkt ur mitt perspektiv som homosexuell man,
ja,
att jag får se väldigt många barbukade män med fruktansvärt, liksom nästan liksom äckligt perfekta kroppar.
Mm.
Och då har jag tänkt att så här, ja, typiskt gayvärlden, liksom utseende fixerad och så här. Men jag undrar om det inte är så att det där kanske typ är algoritmstyrt.
Mm, hur tänker du då?
Nej, men jag tänker typ att alla får se det där.
Ja, jo, jag får faktiskt också upp det i mitt flöde.
För jag tänker att det är så här att till slut när man har börjat följa tillräckligt många människor och börjat lajka tillräckligt många bilder,
ja,
så förmodar jag att Instagram lär sig vem du är. Och därför försöker de skjuta sådana bilder på dig som du, inom citationstecken, förhoppningsvis ska gilla.
Mm.
Så jag tänker att
smart.
Det här kanske inte är en, jag vet inte. I sociala medier så tror jag kanske inte att det är en lika utpräglad gay-grej.
Nej.
Som det kanske är i verkliga livet.
Ja, men bra där.
Jag har ingen aning.
Nej, men jag tycker vi säger så.
Okej,
okay.
Det är beslutat.
Hej.
Nej, men ja. Nej, men för att jag kan ju hålla med dig om att IRL,
ja,
det är väl Facebook och Instagram är väl också IRL, men liksom i det vanliga livet så tänker jag att där är ju, vad ska man säga, den homosexuella mannen mer, det känns som att det finns en jävligt utpräglad skönhetshets där.
På ett annat sätt än för heteromän, ja.
Och jag har ingen aning om vad fan det beror på. Alltså jag fattar inte varför det är, varför har läggning någonting med det att göra?
Nej, det har ju verkligen ingenting med det att göra, egentligen. Men det känns ju lite som att, och notera känns, att heteromän ska vara sjukt byggda, så här välsvarvade magmuskler. Mm. Men det ska inte verka som att de har gjort någonting för att nå dit.
Ja, men vänta, kan du vänta? Okej, nu knakar isen här. Men, men jag tänker så här, kan det vara så att fåfänga bland män är ju någonting som i grunden är, liksom fåfänga i grunden ska jag säga, är väl någonting kvinnligt.
Kvinnligt kodat.
Exakt.
Mm.
Gaymän har inga problem med att anamma det. Det finns kanske inte lika mycket så här skam förknippat med att beblanda sig med någonting som är kvinnligt.
Word!
Vilket gör att de slash vi,
ja,
kanske då kan gå all in på det utan att skämmas, medan straighta män har det för mycket grejer i vägen där man får inte befatta sig med sånt som är kvinnligt och därmed lägre i rang.
Underbart. Nej, det är inte underbart. Alltså, jag underbar utläggning. Jag tror precis på det du sa.
Ja, det kanske är så. Jag vet inte.
Nej.
Men
jag kan känna att jag sörjer ofta med heteromannen. Alltså, fan, det är mycket att ta hänsyn till. Det är mycket som ska vara rätt. Och det är väldigt snäv, liksom, liten jacka.
Ja, dessutom så tänker jag att man får ju sörja manligheten för hela jävla jordens befolkning.
Absolut.
För att jag tycker att, jag tänkte på det när de pratade i Power Meeting Podcast om det här med liksom kroppspositivism och kroppsaktivism. Och att det är ju så, jag fattar ju varför den verkligen behövs inför kvinnor.
Mm.
Men Och det är ju för att den manliga blicken har ju för fan förstört allt.
Ja.
Gud, jag svär väldigt, väldigt mycket idag.
Ja, det är helt okej.
Men det är ju så himla, det är ju så oerhört problematiskt. Och den har ju förstört, liksom den manliga blicken har ju förstört både kvinnan och mannen.
Ja.
Och här är vi nu.
Mm. Mm. Nej, men och jag tänker då, om vi bara går tillbaka till det här med tjockheten.
Mm.
Att jag tänker också att om vi...
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Vi pratar om heter och män och så. Att den mannen ska ju vara kraftfull, vara i, liksom, i maktposition, ska ju vara potent, leverera sin säd och så. Och är du tjock, ja, det blir som ett hot mot den bilden, antar jag också.
Ja, å ena sidan, men å andra sidan så känner jag också att övervikt är ju också mycket mer godtagbart och lite accepterat inom... vad ska man säga, manligheten. För att
ja,
åtminstone tidigare
sidan,
så var det ju så här, ja, har man lite rondör så betyder det att man har pondus och är lite så här, va?
Jag vet inte. Exakt, historiskt, om man tittar på kungar och såna här gamla, du vet de här, man går på museum och så ser man såna här avbildningar. Avbildningar heter det? Avmålning. Målning, ja.
Porträtt.
Porträtt, tack. Av gamla kungar och så med konstiga näsor och så. Då... Ibland vet jag inte.
Nej, men kör på.
Jo, då kan man ju se liksom en kagge verkligen sticka ut.
Mm.
Utan liksom under den här säkert väldigt jobbigt åtsittande blusen.
Ja, fast jag tycker inte att man behöver backa så långt tillbaka i tiden för att titta bara på hur så här nidbilden av en bankdirektör eller en så här näringslivspamp.
Ja, sant.
De har ju ofta en så här stor imponerande kagge.
Ja.
Och det känns som att det går ju helt okommenterat förbi.
Oh ja. Ja, men fy fan. Oh. Ja, exakt. Men en sak jag tänkte på igår när jag satt på min kammare och klurade på det här, så är det så, det är intressant att titta på också hur, om man tittar på mannens anatomi och så kvinnans anatomi.
Mm.
Och mannen, rätta mig om jag fel, ska väl ha gärna liksom en timglaskropp.
Ja.
Eller?
Jag tänker timglas.
Nej, timglas.
Är
vad
väl
heter
mer
det?
Någonting. Jag tänker mer att man ska vara så där strömlinjeformad eller som en upp och nervänd triangel.
Det var det jag menade.
Ja.
Jag sa fel.
Timglas. Känns mer kanske som att det handlar om det kvinnliga skönhetsidealet, för just att vara bred över höft och rumpa. Inget traditionellt manligt.
Det blev fel. Åh, jag hade otur när jag tänkte. Nej, men i alla fall en man ska ha det du sa, en trekant. Så, upp och ner. Blir det rätt nu?
Ja.
Ja, bra. Och kanske ja, men ganska så här stora händer får gärna ha. Kroppsbehåring, gärna skägg. Och de här bitarna. Kvinnor ska ju ha kurvor. Inte ha behåring. Alltså, det jag vill komma till är att jag räknar lite grann på att de grejerna som är per default i mannens anatomi, som är premierade.
Ja.
De är färre än för en kvinna. En kvinna har utrymme att laborera mer med, genom att opereras och så vidare. Alltså man kan ändra på fler grejer än vad man faktiskt ens kan på något sätt.
Ja, fast har inte det där att göra med, jag tänker att män har ju potentialen att göra exakt samma sak. För att vi har ju, förutom kanske snippan, så delar vi ju typ, vi ser ju likadana ut fast det har bara lite olika proportioner, tänker jag. Så att män har ju möjligheten att korrigera sina kroppar nästan på samma sätt.
Sant, det är kanske bara att idealet är inte just nu att män ska ha timglas.
Nej, och idealet, det är ju liksom mannen med stort the man som har skapat alla den här uppsjön av kvinnliga ideal, tänker jag.
Jag trodde du skulle säga Gud, alltså som har skapat mannen. Jag bara, Jonas!
Nej, som Nej. Sagt, väldigt problem med religion. Vi kommer inte hamna där. Men nej, men det jag tänkte på var att det är ju, det handlar ju bara om att det manliga idealet är så, det är inte utsatt för lika mycket detaljgranskning. Det finns liksom Nej. En mall. Du ska vara stor och muskulös, medan det finns typ hur många kvinnliga skönhetsideal som helst.
Ja.
Eller?
Jo, verkligen.
Och det känns som att det förändras med tid. Mm. Tidigare var det liksom som även power meeting-gänget var inne på. Om man liksom tittar tillbaka på 90-talet, då var det oerhört smala, nästan anorektiska kvinnliga skönhetsideal. Både inom så här supermodell, jag ser det väl fortfarande.
Mm.
Men även liksom Baywatch, vad ska man säga, mallen.
Ja.
Och sen så har ju det gått till att i dagsläget se helt annorlunda ut, där man snarare ska ha mycket volym på underkroppen.
Ja, exakt.
Och det är ju, för jag menar, den resan har ju inte det manliga skönhetsidealet gjort överhuvudtaget. Där är det fortfarande stora armar, schyssta bröstmuskler och liksom tajt mage.
Precis. Där var ju Peter Andre Drey tidig.
Mm.
Han opererade in silikon enligt utsago i magmusklerna.
Så lät skvallerpressen i alla fall.
Sen blev han fet.
Ja,
och då dallrade de på ytan. Det var det man läste sig till i alla fall.
Ja, okay. Tänkte om du har sett bildbevis på det här. Det låter, lite, det låter lite så här en ding-ding värld.
Råttan i pizzan.
Mm-hmm.
Ja. Jag gillar att tro på det. Såna där sanningar får absolut inte suddas bort. Där vill jag inte få motsatsen bevisad. Jag vill tro att det var så på 90-talet.
För att lögnen är mer underhållande?
Ja, precis.
Jag vet att Jonathan pratade också om, och nu citerar jag, "Right now is probably the worst I felt about my body." Det var liksom kopplat till, de började prata om självbild och sådär, och då menade Amat på att han inte såg skillnad på honom egentligen, som jag förstod det.
Mm.
Och att det oftast är en väldigt, väldigt skillnad på liksom självbild och andra människors syn på en.
Ja.
Och det där är ju så jävla intressant. Har du några sådana, från, alltså bara om du går till dig själv, eller för den delen, du behöver inte bli personlig om du inte vill, men
jo, men att det inte stämmer överens med känslan versus vad som syns på, ja, absolut, verkligen, punkt, skoja. Nej, men jo, men det minns jag, och
punkt
over to you. Nej, men jo, men det känns väldigt vanligt förekommande.
Ja, eller hur, och det är så jävla intressant att det man, jag tror att det är väl någon reklam på tv till och med, att så här, det du gillar minst med dig själv kan vara det som gör att någon blir kär i dig, typ.
Mm.
Jag har varit igenom, alltså jag har verkligen tagit mina kroppskomplex på en resa från liksom tinning ner till tå.
Okej.
Bokstavligt talat.
För vadå, tinningen?
Nej, men om vi säger så här, det som är i höjd med tinningen, jag tyckte att jag hade för breda ögonbryn.
Mm-hmm.
För stor näsa.
Ja.
För stora läppar.
Mm-hmm.
Lite för liksom lite fläsk fram på magen i höjd med naveln.
Ja.
Det har varit i tidiga tonår att jag hade hår på tårna.
Ja.
Du vet, det har varit, alltså alla delar av min kropp har fått sen slänga och sleven vid något tillfälle.
Mm.
Och det är ju helt jävla vansinnigt.
Ja, men det finns ju något djupt tragiskt i det här. Att vi liksom ägnar så mycket tid åt, alltså både, oavsett kön alltså, vi människor, att vi fokuserar på det här. Alltså, och det är inte konstigt eftersom det finns en kraft utanför som bara skriker, du är inte nog! Alltså så.
Mm.
Fan. Mm. Oh, min energi idag är liksom, men härlig.
Ja.
Men ni förstår ju vad jag menar, ni som lyssnar också, att det är svårt att vara så här, nej men jag duger som jag är, när allting annat vittnar om att, ja, liksom.
Du inte gör det.
Precis.
Men får jag då fråga, nu vet jag att vi har sagt att hela ansatsen till det här avsnittet ska vara liksom den manliga kroppsbilden, eller vad man ska säga. Hur går det?
Jo, det går bra.
Ja, bra. Ja. Men jag vill ändå så här, just på du duger som du är. temat.
Ja, ja, jag gråter.
Så tänker jag bara så här, tycker du att du duger?
Okej, Malin 31,
ja,
tycker att hon är helt okej.
Mm. Det är ju jävligt skönt.
Ja, faktiskt.
För Jonas 30 plus,
ja,
lol, 36,
ja,
tycker också att han duger.
Fan vad fint,
ja.
High five,
ja.
Yes.
Nej, men på riktigt, alltså det är så här, det är långt ifrån perfekt enligt mallen,
ja,
på vissa områden.
Mm.
Men på det stora, liksom på det, vad heter det, på det stora hela, på det hela taget.
Ja, på, ja, det stora hela, ja.
Så det här är inte dumt.
Nej, det duger i krig.
Ja, men verkligen.
I would do me.
Och grejen är den att det märker jag också med tid. Jag vet inte om det här är en mognadsfråga eller om det bara är något annat.
Mm.
Men jag märker att det börjar ju även, min syn på vad skönhet är, det har ju också förändrat hur jag ser på andra människor.
Mm.
Det är sällan jag ser upp till, du vet, Marcus Schenkenberg-idealet.
Nej.
Det är så jävla boring. Och då tänker jag också så här, det måste krävas så fruktansvärt många kompromisser i en sån människas liv för att kunna se ut så där. Så att förmodligen är det helt hopplöst jävla tråkigt.
Ja, och det sa ju Amat också i podden, liksom att jag har gett upp. Jag kan inte få ett sixpack. Det kommer ställa så mycket krav på mig i min vardag. Jag måste liksom prioritera bort det jag tycker är viktigt för att gå och träna och meal preps och allt vad det var för någonting. Jag släppte. Och det var skönt på något sätt att landa i det.
Ja. Och jag menar, för min egen del så kan jag säga så här. Även om jag tränar ju inte alls för att bli hälsosam. Verkligen inte.
Du var inte alltså som hon Marie Nordberg som jag pratade om förut. Docent i genusvetenskap.
Nej.
Maskulinitetsforskare.
Nej.
Nej, du tvärtom.
Nej. Jag tränar för att jag ska se bra ut.
Ja.
Och sen blir ju en restprodukt av det att jag också håller mig hälsosam, för att, ja men du vet, jag använder kroppen och får upp pulsen och hit och dit. Men med det sagt så är inte jag villig att göra några kompromisser i övrigt. Jag ser på träning som ett ont måste, typ som tandborstning.
Ja.
Det vill säga, jag måste göra det. Det är fruktansvärt tråkigt.
Mm.
Men om jag vill ändå så här, att jag vill ju att min kropp ska hålla och jag vill att den ska se bra ut, då måste jag ta mig dit och bara,
gud vad bra du är,
kötta på.
Det är så bra. Jag blir avundsjuk.
Fast det är fel, men det är liksom lite knepig drivkraft, för att jag gör ju det inte av rätt anledningar. Det borde ju snarare vara, jag använder min kropp för att hålla mig liksom funktionell och hälsosam.
Jag vet, men det är också, fan, när folk säger så, det är så jäkla tillrättalagt. Ja. Det du säger är ju faktiskt genuint, på riktigt. Jag tror många med dig tänker så. Ja, varför det, inte?
Nej, för det var ju Amat jävligt öppen om. Han sa ju att han tränar för att hålla sig snygg.
Ja.
Och jag tycker att det är väldigt mycket snack, framförallt i vissa så här skrån, om att folk tränar så jävla mycket för, men gud vad jag svär, tränar så enormt mycket för att just hålla sig sunda och hälsosamma. Och då framförallt inom typ yogafacket.
Ja, oh ja. Jag har inte hört någon säga så här, jag tränar yoga för att bli svinsnygg.
Nej.
Och smärt.
Det är ingen som vågar säga det. Men det är väl ändå det man gör för att bli så här slank och smidig och vig eller whatever.
Eller hur? När du beskrev de där grejerna så fick jag en bild av den här personen.
Ja.
Mm.
Berätta, vem är hen?
Nej, jag bara fick sån här, liksom, jag vet inte, positionen. Alltså du ligger med benen över huvudet och...
Mm-hmm. Ja, nej, men jag vet. Men för mig blir det där, så här, stereotypiskt sett, en kvinna i 40-årsåldern.
Ja.
Rågblont hår.
Yes.
Av naturen smal, ganska lång.
Mm.
Och hon har alltid varit aktiv, men har liksom, jag vet inte, i takt med att åren gått, mer gått över till...
Jo, ja, och friluftsig, har typ 3-4 barn, men det syns inte på kroppen.
Nej, för fan.
Men det är ingenting hon är stolt över, utan hon bara är så. Mm. Alltså, det var naturens gång
för mig. Ja, exakt. Och ändå så en stabil karriär.
Ja, oh ja. Kan liksom parera privatliv och jobb. Mm. Livspusslet är no biggie för den här personen.
Kryper gärna upp så där i fönster... bläcket, eller vad heter det?
Liksom karmen.
Karmen. Och liksom greppar en tekopp med båda händerna.
Polotröja. Rufsig frisyr.
Sitter och blickar ut över Vasaparken.
Pratar långsamt.
Ja, det gör hon. Mm. För hon har lärt sig att det är viktigt av många anledningar. Dels för att hålla stressen borta, men också för att bli hörd.
Precis.
Är det här kvinnohat?
Ja.
Ja.
Det var sjukt om det tog sig den liksom turnen.
Jag vill också poängtera att det här var ju en nidbild.
Ja, absolut. Men jag kommer ihåg när jag körde yoga en period.
Mm.
Hatta yoga.
Ja.
Och det är lugn yoga. Och då var det en position, det känner du säkert till och många andra. Barnet. Mm. Man går ner i, det heter ju någonting på yogaspråk. Jag minns inte vad den, just den, det movet heter. Men då lägger man sig i alla fall på mattan och sträcker ut armarna. Och liksom pannan i mattan också.
Ah.
Och vilar. Och det gjorde jag väldigt mycket.
Mm. Vad kände du då?
Jag var lite orolig först. Vad ska de tro om mig? Hon verkar inte orka någonting. Men hon sa ju det så här initialt. Att om ni känner att ni blir snurriga eller bara så här behöver landa. Då går ni ner i barnet.
Men det känns lite som en scam med yoga för mig på många sätt. För att jag kan tycka att i alla andra idrotts, liksom, discipliner eller aktiviteter. Så finns det liksom... Det finns ju ändå ett rätt och ett fel.
Ja.
I yoga är allting så otroligt fine.
I know.
Förlåtande och tillåtande är alltid så här. Om du lyssnar på kroppen. Man bara, men sluta, säg vad jag ska göra. Om jag bara lyssnar på kroppen hela tiden, då kommer jag bara ligga
då
i den
barnet. Ja, då går jag härifrån.
Ja, exakt. Ja.
Nej, men jag vet. Men jag tycker, jag skulle vilja kunna. Eller det, ja, enligt min profil. Kan du tänka dig då ändå så här, att det passar ju in att jag skulle kunna yoga.
Mm. Jo, men du har också, tänker jag, en bra grundfysik för yoga. Ja, men du är ju liksom, vad är du? 1,30
är lång,
och satt.
Sig. Ja.
Något som jag tyckte var intressant som Jonathan tog upp i podden var, det var, de började prata om, jag tror att det var typ filmkaraktärer och typ sexscener och grejer. Och då nämnde han att jag kommer inte ihåg exakt vem det nu var, men det fanns någon sexscen som han hade sett och tagit del av, där han liksom kände igen sig.
Just det.
Eller det var någonting med att så här, den personen fick honom att känna sig så här fine med sig själv på något vis. Att, eller, eller hur?
Jo, och att, var det så också att den här karaktären på i filmen var lite chubby?
Ja, kanske.
Inte så här jättesmärt och bygg, utan mer så här vanlis inom citattecken kropp.
Exakt. Och det där fick mig att börja tänka på om jag hade någon egen sån där.
Ja, hittade du någon? Kom du på någon?
Jag vet inte. En person som dyker upp i huvudet på mig, och han har blivit någon slags ofrivillig förkämpe för det här med dad bod.
Ja,
ett uttryck som jag för övrigt avskyr. Men det är ju Leonardo DiCaprio.
Ja.
Han har ju lite så här vanlig kropp.
Mm. Han är fin.
Ja, men han är det.
Rinner det te? Förlåt, hörrni. Förlåt.
Men så det skulle vara han. Sen har jag ingen direkt sexscen. Men om jag skulle liksom peka på en person som jag nog skulle kunna ändå gå igång på att se i en sexscen och känna igen mig i, så kanske det skulle vara honom då.
Mm.
Det är han eller The Rock.
Vem är The Rock?
Det var på skoj.
Jaha, men jag kom inte på, jag fick en bild, men jag tror inte att det stämmer.
Nej, men han är nog lite så här blaj skådespelare. Jag tror han var wrestler från början.
Jaha, men du, jag får upp lite så här. Ja, okej.
Har klivit över i Hollywood-världen.
Ja.
Har du någon?
Ja, vad heter han då? Nu, hur ska jag lyckas? Jag har inte skrivit ner, jag har inte förberett mig. Men jag har ju ett uppslag. Jo, Fabio.
Vadå, modellen?
Ja.
Sjuka jävel.
Förlåt, passus, men hur ful är inte det fanskapet?
Nej, det är, alltså, det är inte bra.
Om du lyssnar nu, Fabio, no offense.
Nej, men den lejonmanen.
Ja, men vilken, det var ju verkligen ett ideal.
Mm.
För er som inte vet vem Fabio är, så var han modell och figurerade mycket på de här lite tantsnusk-böckerna.
Mm.
Och höll om någon kvinna, spädkvinna, och så var han så här jätteresliga och stor. Och,
ja, men lite så här Tarzan-aktig.
Ja, med långt, väldigt fint hår.
Mm. Ja, långt i alla fall.
Mm. Ja, välkammat.
Men vill du hålla fast vid Fabio, eller vill du faktiskt avge ett ärligt svar?
Jag ska tänka, hur lång tid har vi på oss?
Nej, men tänk du så sjunger en sång så länge. Love me tender.
Nej, men en kvinna då blir det ju.
Ja.
Som jag har sett stereotypt svar, Bridget Jones i de tidiga filmerna.
Mm.
Men det säger jag inte, utan det kan väl ha varit. Det här bygger på att jag sett en sexscen.
Ja, jag antar det. Men
och det
jag,
där står för inte jag för, förstår du, Jonas. Det står inte jag för, jag kollar inte på sånt.
Nej, men jag har ju inte, jag hade ju ingen sexscen på Leonardo
Nej,
DiCaprio.
Nej, det var mer tanken på honom i en sexscen. Jaha, mm. Just det. Ja, du. Vad har vi? Vad har vi för tjejer?
Ja, jag vet inte om jag har tid att börja liksom långlista ett gäng.
Uppenbarligen har jag ingen så här på tungan.
Nej, okej.
Okay. Så vi lämnar den där hem.
Då tycker jag att vi släpper dig off the hook.
Precis. Men grabbarna grus i The Power Meeting podcast. Jag är så nyfiken. Jag skulle vilja att de gjorde ett avsnitt till där de problematiserade sitt eget poddavsnitt.
Hur hade du velat, vilka frågeställningar hade du velat se där då?
Ja, men framför allt så här, varför tror vi att vi tänker som vi tänker? Mm. De har ju uppenbarligen olika uppväxt. Den ena killen då, vad heter det, Jonathan, han är ju amerikanare.
Mm.
Och där tänker jag absolut att det skiljer sig från Skandinavien versus USA, alltså Amerikat.
Ja, ja, säkert.
Och sådana saker. Alltså lyfta blicken lite grann bara. För att det blev ju, men sen kan det absolut vara intressant att höra deras utsagor. Alltså det, också, det har ju också ett värde. Men jag saknade analysen.
Mm.
För vi vet ju att vi lever i ett väldigt så här ytligt samhälle. Och en, alltså på ett sätt.
Jag menar, jag tycker nog att de var nosade på så här, vad de yttre drivkrafterna eller faktorerna var som liksom låg till grund för deras kroppsnojor. Alltså dit tycker jag att de kom.
Ja.
Och diskuterade det. Men jag hade ju gärna velat plocka bort liksom den skämtsamma tonen.
Ja.
Och bara, jag hade velat lyssna på, jag hade velat att alla tre i den här konstellationen hade anammat samma, vad ska man säga, angreppssätt eller samma synsätt på det här som Amat gjorde, och fått höra respektive persons egen historia.
Ja, lite så.
Nu fick man väl ändå höra att så här, Peter hade ju kämpat hela sitt liv med att kanske vara lite för tunn.
Mm.
Medan Jonathan, vet jag inte vad han hade haft för issues längs vägen.
Nej, det framkom nog inte riktigt.
Däremot så framkom det ju att han, höll på att säga stackaren, hade piercat sina bröstvårtor.
Ja.
Där har jag ju varit och harvat.
Har du?
Ja.
Alltså jag får en rysning när jag tänker på det.
Mm, det fick jag när han nämnde det också. Det liksom ilade hela vägen ner i hälarna.
Det är det
vidrigaste jag utsatt mig för.
Mm.
Det
köper jag in på. Jag måste bara, en kort anekdot. Ja. Jag var nära att pierca mig vid ett tillfälle när jag bodde i gamla Örebro. Men så gick vi in på ett ställe, jag tror jag har berättat det här är inte jättekul, men jag kommer ändå säga det.
Jo, men vänta, är det i bröstvårtan vi pratar om?
Nej, vi pratade då i läppen.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja, så jag och en kompis går in där, ganska naiva, sex som bast, så här, naiva, varför säger jag, tillskriver jag mig själv en naivitet? Vi var starka, vi gick in där. gjorde om story lite här. Ja. Mm. Och så är det två personer bakom disken, en gubbe och en kvinna.
Mm.
Och då säger vi, för kvinnan verkar vara lite undflyende, så vi får ögonkontakt med mannen. Och så säger vi så här, hej, vi skulle vilja pierca oss i läppen. Vad kostar det? Då tittar han på oss båda och så här, lite tittar på våra kroppar upp och ner och säger, i vilken läpp?
Nej.
Då får vi tacka för oss, då ska vi ta och runda av. Och så gick vi därifrån.
Men det kanske var en blessing in disguise då, att han var sånt äckel.
Ja.
För att, eller å andra sidan, vad vet jag, ni kanske hade varit asheta i läpppiercing.
Ja, det var ju snyggt då. Eller?
Jag har ju varit där också.
Har du?
Vi pratar ju ögonbryn under en period, läpp under en annan, underläpp då. Alltså det där i mitten med en sån liten
precis så.
Plupp.
Ja.
Och sen även bröstvårtan.
Coolt ändå.
Ja, jag vet inte.
Jo.
Men jag kände mig ju oerhört, ska man säga, modig och out there.
Progressiv.
Ja, det är ordet. Ja. När jag gjorde Håll i läppen. Mm. Peter dansar och ler 1990.
Fan vad coolt.
Det var i 8.
Ja.
Och det var ju liksom en verkligen ingen biggie alls. För det gjorde ju inte ont överhuvudtaget. Men alltså när de skulle klämma åt med den där tången på bröstvårtan för att liksom rita dit någon prick där nålen skulle gå igenom. Herre,
jag ångrar mig.
Gud.
Skiter i.
Ja, för jag trodde att det var piercingen.
Oh.
Så ont gjorde ju det.
Jag får, det väcks någonting i mig som inte är skönt.
Nej, jag hade bara i den där ett par månader. Det gick ju inte att ha.
Nej. Aj, 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 aj.
Fy, och Jonathan har 2. Undrar man har kvar dem?
Ja, det vill jag också veta.
Mm. Då rundar vi av.
Did I tell you that I love you?
Ja då, men då var det slut för idag. Vi hörs nästa tisdag, då blir det ännu bättre.
Det blir svinkul. Mm. Ta hand om er.
Sköt om er.
Puss och kram.
Puss och god, hej hej.
Hej, hej, hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.